Välkomna, välkomna till Flink och Rutte, Bladets handbollspodd. Och vi sitter här, gammal klassisk liksom, inspelningstid, sent en torsdag, Flink. Det känns gött, det var länge sedan.
1 maj, arbetarrörelsens dag.
Ja. Hur var ditt valborgsfirande?
Ganska stilla. Vi hade ju, vi är ju liksom lite på gång här upp till Uppsala och finalsteget i USM för första gången. Jag har aldrig varit där. Så vi planerade inte så mycket valborg, för vi tänkte faktiskt att vi skulle köra upp till sambons syster i Stockholm idag och få sen vidare till Uppsala på fredag. Men så är lite ändrade planer, så har vi varit hemma och fixat här hela dagen istället och ska dra tidigt imorgon bitti. Så därför inte så mycket planerad valborg, utan vi åt lite gott och sen gick vi faktiskt ner till Ramlösa Brunnspark och kollade på en liten eld och träffade lite bekanta, snackade lite.
Så.
Ja, alltså, väldigt medelålders valborg. Ja, oftast brukar man väl kanske så här, träffa några också mer så, eller ha någon middag ihop eller så. Men, så var det inte. Själv då?
Ja, vi hade middag och vi var hemma hos bonden som vi brukar vara i Tollarp. Och Egen, han samlar ihop massa. Han hade rivit ett hus nu, så då eldade vi upp hela det huset.
Så jag har en såna, egen brasa alltså.
En egen stor brasa. Lite osäker på säkerheten där, om brandkåren hade kommit. Men det behöver vi inte nämna för något.
Nej, precis. Det är ju ingen som, det är ingen som lyssnar på detta ändå. Så att, men nej, de hade väldigt lite brasa och nämnde någonting om det, att, att det var en mindre variant på grund av brandrisken. Och så hade de kopplat vatten, var också noga. Så där låg någon gul slang där rätt igenom parken.
Ja, nej, men om ditt valborgsfirande var stilla, så är väl handbollen just nu någon slags lugnet före stormen, va? Det är ju...
I Sverige, ja.
I Sverige, precis. Det är ju, vi går i väntans tider på SM-finalerna, på, ja, både här och dem. Damerna är lite närmare än vad herrarna är. Men vi ska ha ett landslagsuppehåll på här sidan först. Det är den här klassiska väntan på ett par veckor.
Det kommer ju såklart aldrig bra, men vi kan ju faktiskt inte beskylla handbollsligan eller svensk elithandboll eller Peter Gensel eller Superdatorn eller något sånt för att det kommer till landslagsuppehåll. Det är ju en internationell kalender, och nu har de väl ändå liksom i varje fall tänkt till på så vis att semifinalerna skulle vara avklarade innan, så att det inte skulle komma mitt i. Jag menar, det är ju samma för alla som har slutspel, så blir det ju samma. Alltså det är väl samma i Danmark. De är väl mitt uppe i sin lite märkliga slutspelsserie där. Så att det är ändå bättre att det kommer mellan två steg, alltså mellan semi och finalen, att det är mitt i en semifinal. Men det är ju kast. Det tappar ju verkligen tempo. Och dessutom gick det ju inte till fem matcher heller
någon match. Nej.
Så då blir det ju några extra dagar också.
Nej, jag tänkte på det. Jag var ute, det har ju varit sommarvärme på den här delen av Skåne de sista senaste dagarna i alla fall. Jag tänkte man var ute och cykla där i värmen, att alltså, påminnes man om att det är ju snart SM-finalen, när börjar handboll. Alltså, jag liksom slog mig hur bortkopplad man har varit från handbollen så tidigt det här året. Alltså, det är första gången sedan jag började som journalist, alltså för 15 år sedan ungefär, som alltså även min handbollssäsong tar ju slut. Förutom den här, de här små samtalen vi har, så har ju min handbollsbevakning i mångt och mycket liksom dött tidigt i april. Det har inte hänt på 15 år. Det var ju, Kristianstad gick upp där precis när jag började 2010, och sen var det kvalspel de första åren där som pågick. Det var ju kvalgrupper och så här. Och sen 2012 har det ju blivit minst semifinal då i 13 raka år. Alltså som nu, det är ju, om man tittar på Kristianstads säsong, deras säsong tog ju slut före min sons handbollssäsong, och han spelar inte ens riktiga matcher liksom. Det säger ju en del, är liksom 7 år gammal. Man tänker när man liksom är ute och cyklar sommarvärme. Vi hade utbildning i Kristianstad Arena med jobbet då häromdagen. Vi åt lunch i arenan. Så ser man, kollar man in på planen där, så ser man Kristianstads A-lag. De springer där och tränar för fullt. man bara tänker liksom, vilken slags meningslöshet som känns i hela kroppen liksom. Och så måste det ju vara för spelarna också.
Ja, alltså, men de måste ju bli bättre, då måste de ju träna. Tror du inte de, eller har de inte igen träningen till nästa säsong då?
Ja,
när det är ett halvår kvar nästan så.
Ja, och sen ska de liksom träna nu och sen ska de gå på 4 veckors semester. Vad finns kvar av den hårdträningen som de gör nu? Ja, de ska underhålla den såklart. Jag bara tänker på hur många lag, alltså det här, så här är det varje år för den stora
Ingemars landlag, tänkte Hallby.
Jo, men alltså även lagen, alltså allsvenska lagen under där, det, de som inte kvalar upp eller ner, säsongen tar ju slut jättetidigt ju. Och jag tänker väl att även de allsvenska lagen, de fortsätter ju träna, eller de tränar liksom, de slutar ju inte i april för att börja i augusti, utan de håller väl igång de också.
Ja, det slog mig nu, har jag lite kopplingar in i OVs B-lag här, det är Jeanette. Den tog slut 6 mars.
Ja. Mm.
Och jag minns ju då i närtid, nu är man ju inte ungdomsledare längre, men då spelar man, sen fanns det ju alltid någon uppskjuten match som man la i slutet och så, för att man inte hade fått till det, men du slutade ju i princip aldrig innan april var. Alltså du höll på en vecka in i april oftast.
Ja.
På ungdomssidan, som du var inne på med din son där, 7 år gammal. Men så 6 mars så var den slut. Och det är ju, nu har ju de här då lite USM och så, de yngre i det laget, men för de andra var det ju över.
Men de tränar väl ett tag till? Alltså ändå?
Ja. Mm. Jag vet inte riktigt hur de gör, men de tränar på. Men alltså, ja, serien. Och sen, och är du då ungdomsspelare, men då är det ju lite kuppor och så ju. Det liksom rullar ju på och så har man upp på några veckor och sådär. Men det finns ju gott om kuppor att spela på vårkanten och försommaren nästan. Och sen har du Partille Cup och så. Men är du då 20, 21, 22 eller äldre och spelar Division 1 och inte ska kvala, så var det färdigspelat 6 mars.
Jag hade haft så jäkla svårt att motivera. Alltså jag är ju ingen elite, jag har inte den mentala liksom, jag hade inte klart att vara elitidrottsman. Mitt mentala mindset är inte gjort för det. Men när man tittar in och ser dem, de springer där och gör sina passningsövningar och växlar och liksom så här, och spelar fotboll på uppvärmningen. Alltså man bara tänker hur många, otroligt många spelare det är som inte bara i handboll, det är andra idrotter med den här säsongen, så som bara springer ett enda vakuum för att de, ja, för Kristianstad är det deras yrke, men alla andra som de gör det för det är kul. Men det är liksom, jag tänkte på det är liksom, mitt sätt att identifiera mig med den känslan, det är liksom som att jag skulle skriva, och det gör man ibland, jag skriver en text som man sen kollar liksom lite statistik för, och så är det i praktiken liksom ingen som har läst den. Alltså man anstränger sig, gör saker, ringer samtal, skriver en text, och så bara resultatet av det bara försvinner rätt ut i rymden när ingen liksom ser eller hör eller bryr sig eller förstår meningen med det arbete som jag har lagt ner. Alltså är det någon som på riktigt, om spelarna rannsakar sig själva, vad ger det att springa här nu i april? Alltså de måste ju göra det för de får betalt, men det är bara sån oerhörd meningslöshet alltså. Men det är skriva texter som ingen läser. Den känslan kan inte du riktigt sätta dig på.
Nej, den har jag faktiskt aldrig upplevt.
Nej.
Jo, då det har jag väl.
Hur många läsare liksom, vad är dåliga siffror? Om du har skrivit en artikel och så, vad fan, det är knappt någon som har läst. Hur många har du läst den?
Nej, det är helt ärligt så vet jag inte.
Nej.
Men
vi är ju liksom ett, skriver jag en text och där är jag typ 200 som har läst, då räknar man det som ingen.
Ja.
Men det, jag, ja, kan men tänka mig att ribban är väl lite.
Ja, vi måste väl räkna ett par tusen då i alla fall, någonting med Aftonbladet.
Ja, minst eller? Tänker jag.
Ja. Alltså över 100 000 är ju bra. Alltså, andra ska, menar jag. Men och sen är det fotboll och allt. Och sen så kan det ju vara upp, det kan ju liksom det kan vara 500 000 också om det slår till en skandal på ett Stockholms derby, eller ja, sen har vi ju alla, om det blir guld och så vidare och så. Är det ju lite också, skriver vi 5 artiklar så sprider det ut sig på flera olika artiklar på något vis också, så ja, jättesvårt att säga. Men jag faktiskt inte, jag försöker hålla mig ifrån det där för att inte, just får inte bli knäckt om jag ser att det är väldigt få som alltså jag
ja, men klart du skriver ju om ett ämne också som är väl inte liksom, jag gissar att det inte ligger i topp.
Ja, men när jag skriver handboll, nej.
Nej, precis. Ja, men nej, först kanske ligger mer, men handboll, ja. Tänker jag att det är liksom inte prio ett alltid liksom.
Nej, så vet jag inte hur det är för er. Så är det ju så, skulle det ligga på då stora Aftonbladets ettan, alltså den startsidan, eller startsidan är fel, men den huvudsidan, så är det. Alltså och så läggs det ut vid en viss tidpunkt och högt upp där så kan det ju rassla till något alldeles otroligt. Alltså typ, ja men nu har jag haft så här, Isabel Guldén berättar för första gången om systerns död. Den skulle jag gissa var någon sån här nattbanderoll som det heter, lades väl ut vid midnatt och låg högst upp och, eller framförallt låg den då högt, det var den Sportbladet ville ha på, vi har väl något utrymme där, och tickar du på så ligger den ju högt på Aftonbladets huvudsida, och då händer det mycket med klicken.
Ja, det kan jag tänka mig, det är väl samma här. Nu ska vi byta lite ämne, Flink. Det är ju nu, vi var inne och tassade lite på det förra veckan, med vi hade fått de här mejlen där vi skulle liksom lämna våra röster till All Star Team på dam- och herrsidan.
Mitt i semifinalen kan man säga, va? Måste det ha blivit.
Ja. Var det. Du skickade in i tid, eller?
Ja. Men alltså verkligen in på deadline var det.
Ja, jag blev 6 timmar sen, men ändå hyggligt. Vi tänkte ju att eftersom vi är lite i mellanlandet nu mellan semifinaler och finaler, och ja, finalen har inte riktigt tuggat igång, och vi finns inte så mycket att tugga om de här finalerna än, så att vi tänkte väl vara, eftersom vi är så himla transparenta i den här podden, så tänkte vi väl dela med oss och resonera lite kring våra respektive All-Star team. Och vi börjar väl på damsidan, va?
Ja, det gör vi.
Se här, det känns som att herrsidan kanske är lite mer lik, men damsidan rimligtvis borde det kunna skilja sig lite. Vad har du för målvakt till exempel på damsidan?
Moratido Skara.
Ja, du har det. Det har jag också. Vad tänkte du? Vad motiverar du?
Ja, men den var väl ganska lätt, tycker jag. Jag är ju inne på, det kommer väl att ge så här att det blir ju lite Skara folk så att säga. Det blir det ju. Alltså när man lyfter ett lag, och ett lag som inte var en stor guldfavorit, alltså utan Moratido så hade ju inte Skara kanske inte ens varit i semifinal. Det var inte så mycket att fundera på, tycker jag.
Okej, det är intressant, för att man målvakter brukar man ju, eller jag tittar ju ofta på räddningsprocent och så, vem som, men hon har inte varit bäst där. Gry Bärdal har varit, fast hon har bara spelat det i sig.
Ja.
Men det är ju, generellt har ju målvakterna varit jävligt bra på damsidan, ja, om man tittar procent jämfört med här sidan. Alltså det är jättemånga liksom långt över 30% och så här. Det har varit ett bra målvaktsår på damsidan. Jag var lite inne och fingrade på Fröland i Kristianstad HK också. Hon har stått, ifall hon har gjort flest räddningar eller näst flest kanske totalt sett, men jag landade
hon
också.
Har flest räddningar, ja.
Ja, hon har
sen
det.
Har ju Moratido är ju tvåa. Alltså Moratido har ju, ja, Bergdahl. Men det kan ju inte stämma här. Nu gick jag in och kollade. Jag var inne och kollade på det även när jag skulle sätta den. Att Bergdahl, här står det att hon ska spela 6 matcher. Hon har stått på 232 skott.
Ja, men
alltså Moratido har 22 matcher och stått på 582, alltså ja, lite mer än dubbelt så många skott.
Ja, det har jag inte tänkt på.
Men han har stått fyra gånger så många, fler matcher.
Ja. Ja, det är kanske något vajsing där då.
Alltså ja, det är ju nej, i och för sig. Nej, det är ju 40 skott i snitt då, Bergdahl. Men av dem som har spelat alltså Moratido är ju toppar ju procenten, 38% högst av dem som har stått mer än 6 matcher.
Ja, då kollar jag fel. Jag hade räddningarna där, ja, räddningar sorterade jag på. Nej, men jag håller med ditt resonemang med Skara där, att man tar in lite med liksom, hur det har gått för laget också.
Ja, och betydelsen de har haft. Så ja, men vi kommer ju fram till samma sak ändå.
Jag gissar att vi kommer fram på samma sak, eller till samma sak på vänstersex också. Jag har Fällbar där.
Absolut. Ja. Nu ser jag att när jag har skrivit in, för jag ser det jag skickade in här så att jag liksom minns rätt. Eller dubbelkollar. Du har skrivit Melanie Fällbar och Halby.
Ja.
Jag hoppas att, men de går väl snarare på namnet än på klubben. Att ta en vänstersexa från Halby.
Ja.
Men Fällbar, hon har väl typ vunnit detta varje år som hon har spelat. Alltså jag tror bara hon har varit, alltså när hon i princip inte har spelat för hon har fått barn.
Ja, överlägset såna, liksom målmässigt och
hon är det bästa vänstersex
på nästan allt. Mitt sex då?
Jag funderar lite grann där, men tog då Ofelia Chouay Hallberg H65 hur?
Du gjorde det.
Mm.
Mm. Jag landade i Maja Hedberg i Kristianstad. Mitt sex.
Det var ju de jag valde mellan.
Ja. Hon är jävligt säker i läget. Nu räknar jag inte in så mycket försvarsspel i själva mitt sex positionen. Där är ju en försvarsspelare eller en försvarsuttagning sen, men framåt tycker jag att hon är vassast. Även om hon
blev väl det i fjol, va?
Oh, ja, det kommer jag inte ihåg. Det är mycket möjligt hon blev. Och hon har gjort en lika bra säsong i år faktiskt. I nästan identiska siffror vill jag minnas när jag kollade. Säker i läget. Alltså gör ju så mycket i ett lag som inte är så bra heller. Så att, det gjorde att jag tog henne. Höger 6. Har vi samma där också? Vem har du?
Johanna Östblom, hur?
Då har vi samma.
Kan du säga om kanske?
Nej.
Inte jättestark position. Alltså det vet vi ju. Vi vet hur det ser ut i landslaget så att säga. Där är Klara Pettersson Bergsten såklart. Det är väl en kandidat och lite mer i landslaget. Men...
Ja, jag gick mycket på meppen där. Eller mål med statistiken helt enkelt. Plus att H65 hör semifinalen då. Så att, det kändes bra att få med något namn där också i en startsju. 9 meter. Ska vi börja med Emma Wahlström? För henne har väl båda med?
Ställer du det så. Ja, jag har med henne. Men inte där.
Nej, okej. Jag har henne som vänsternia. Vill du berätta vad du har henne nu? När vi
jag har henne som MVP.
Okay.
Ja, jag har gjort den lösningen då. Den har jag gjort även på här sidan, som jag kanske egentligen är emot, att MVP inte är med i men det är ju lite roligare för mig, något mer namn också. Det är också rätt oftast, inte minst på här sidan, så är det ju rätt så tuff konkurrens på vänster och mitt 9.
Jag gjorde olika. Jag gjorde som du på här sidan, fast jag har Wahlström som både vänsterna och MVP i mitt lag. Vem har det som vänstern är då?
Nej, men alltså det är ju likadant, att du får ju sätta upp. Det är väl nytt för i år. De har ju skrivit så här, man sätter en vänster snedstreck mitt nia. Och sen sitter man mitt snedstreck vänstern nia. Så att jag har liksom ingen på det viset riktig vänstern. Det skulle ju varit Wahlström i så fall. Så jag har ju Alexandra Bjärrenholt och Aldis Heimisdotter.
Har vi helt olika då? För jag har Emma Wahlström och Caroline Eisenhardt. Kristianstad mittnejan där. Som mittneja. Ska jag motivera det? Ja, det kan jag göra. Om man tittar vad betydelsen, hennes betydelse för laget, så är hon ju liksom, ja, hon är ju en absolut nyckelspelare som går, hade inte hon spelat så hade det kanske inte tagit sig till något slutspel, kan jag säga. Tittar man på liksom statistiken, så i ett lag som har gått så där så är hon ändå trea i den totala MEP-ligan. Och hon tar ju framförallt, konkurrerar hon ut Bjärnholt. Bjärnholt faller lite, i alla fall gjorde jag den, det valet, att hon blir skadad lite för tidigt. Alltså missar hela slutspelet, slutet, alltså när det verkligen började bränna till. Men jag tvekade kring det, så att jag respekterar att du har med henne i ditt.
Ja, men det är lite, det är ju speciellt med Bjärnholt. Det är ju som Avkastbordet brukar säga, att hon har ju en egen boll hon spelar med på något vis. Det är ju,
ja.
Men det är ju, ja, men alltså om man tittar vilken roll, alltså du kan titta på sånt som tekniska fel till exempel, och det här ratio tekniska fel assist, som på damsidan, oftast då är det ju så att de som har mycket assist har jäkligt många tekniska fel också.
Mm.
Emma Wahlström är ju, ligger ju bra till där också. Alltså hon har betydligt fler assist än tekniska fel, men det är rätt vanligt där uppe att det är tvärtom.
Mm.
Även Eisenhardt ligger bra till. Och Bjärnholt också.
Mm.
Nu tittar jag här liksom, nu ska vi se, nu är det mål. Om vi tittar på de som har mycket assist. Nej, men det är en sån som Alva Persson i Aranäs. Dålig koll på henne, men hon är ändå trea i skytteligan. Hon har 54 assist, hon har 85 tekniska fel.
Mm.
Det är ju inte den. Bjärnholt har 79 assist, 60 tekniska fel.
Ja, nej, det,
ja. Sen kanske det talar emot lite min högernöj här sen, för hon har det också vänt det fel där, så att säga.
Ja.
Men
vem har du som högernöj?
Ja, jag tog ju då en högerhänt. Jag tycker att det är ganska tunt på med vänsterhänta högernöj i handbollsligan. Så Tia Kylberg hade jag väl hennes där i färskt minne, och det tredje semifinalen där hon var väldigt väldigt bra för Sävehof. Men så, alltså hon har ju inte spelat tillräckligt mycket, tycker jag, för att alltså det är 15 matcher, 38 mål i grundserien, om vi bara ska titta på det. Jag har Linnea Särreborn, Skara. Det kanske är lite övervikt för Skara nu, men det är också lite mycket tekniska fel förhållande till assist, men ja, nej, sen är Nina Dan, och jag tycker inte riktigt hon har levt upp till hon tagit sig under våren. Blev det väl bättre. Vi har fan Kärkvård i Skurum, är rätt så ojämn och nej.
Jag vet inte, normalt sett brukar man sätta Bjärnholt som högernia, men hon, jag vet inte, innan hon spelar väl inte så mycket högernia innan hon blir skadad, eller?
Nej, jag ser vi ska göra alldeles för lite så. Nej, men hon är väl inte så mycket högernöja längre nu. Nu har hon ju alternativ där. För så spelar hon ju överallt. Väl i stort sett, men en hel del högernöja. Men det är väl några år sedan, om jag inte missminner.
Ja, jag hade också Särborn. Jobbade in en Skara-spelare där, men jag kunde nästan inte gå på en 9-meterslina utan Skara, som ju ändå har varit det laget som har gått starkast. Så vi hade samma där.
Ja, då ser man.
Sen min försvarare hade jag ju Ofelia där, som du hade som mittsexa. H65 här. Men då har du någon annan där, eller du har samma?
Nej, Felicia Granat, Sävehof.
Mm-hmm.
Vi är ju typ ren försvarsspelare. Ja.
Ber man inte motivera, för att jag är försvarsspelare generellt. Alltså, Filip Henningsson, försvarsexpert. Vad är han bra på? Ja.
Ja.
Vet inte.
Det är för att de inte är bra framåt så.
Ja, försvarsgeneraler. Oh.
Mm. Jo, jag vet din avsky.
Ja.
Mot stackarna. Men Granate är en jäkligt bra försvarsspelare. Det har vi varit snack om. Det var väl i fjol hon fick sitt genombrott och att hon skulle vara en framtida landslagsspelare och så. Det har ju inte blivit ännu. Men det är ju framtiden inte här kanske. Nej. Ännu då. Men hon har varit fortsatt bra den här säsongen. Så att, mm.
Och tränare var ju för mig helt given, ja.
Med Överby.
I Skara, ja.
Ja.
Tog över ett lag lite i kris ju.
Ja, de blev 7-8 tror jag.
Ja, och sen är det ju en sanslös förvandling liksom. Även om de har liksom inte varit så, allt har inte gått som på räls i slutspelet liksom.
Men de har ändå inte förlorat någon slutspelsmatch, väl? 3-0 va?
Och de kommer väl att vara favoriterna i finalen. Ja, även om det, eller?
De lär inte säga det själva ju, men de har ju hemmaplansfördelen och den är ju inte dum för deras del.
Nej.
Jag har tänkt på det, jag borde kolla det kanske med Gensel då, för det såg jag bara i någon rubrik då att de får spela finalen på hemmaplan. Alltså i sin, där, det är ju en liten arena som tar 900 000.
Ja just det, det är ju andra grejer där i en final. Ja.
Men är det helt enkelt så nu att när det inte ska gå i någon stor tv-kanal så finns inte de tv-kraven, tänker jag.
Det låter ju som en rimlig slutsats, ja.
Så det är ju så. Skaras lycka då ju.
Ja, vad skulle de spelat annars?
Jag har ingen aning. Nej, jag kan inte vad det ligger där omkring. Skövde? Nej, jag vet inte.
Nej. Ja, det är ju ett om de hade tvingats iväg så hade det varit en det är ett riktigt lyft att de får spela på hemmaplan i finalen.
Ja, för hur har väl tvingats det Eslöv för på Skuru till Eriksdalshallen, va?
Ja. Ja, det är bra. Ja,
MVP. Emma Wahlström.
Emma Wahlström hade jag. Jag hade med Emma Wahlström. Jag hade ju både henne både som namespelare och MVP. Men det har jag inte på här sidan.
Nej.
Som vi kan gå över till nu. Och där har ju, om vi börjar med målvaktsposten där också, det, om damsidan har haft ett bra målvaktsår så har ju herrarna haft ett rätt svagt målvaktsår.
Ja, det får man nog lov att säga.
Normalt sett brukar, vill jag minnas i alla fall, brukar vara rätt så lätt att ta ett All-Star-målvakt. Men det här året så var det inte så lätt. Jag gick på statistiken helt enkelt. För jag tycker inte att det har funnits någon som liksom wow. Tittar man på Ystad som liksom ändå har gått som tåget. Ja, inga jättesuccé-målvakter, varken Wenfeldt eller Lindén. Så jag gick på Linus Berg i Hammarby.
Mm. Ja,
som ju
det
har
som bra gick. Slutspel.
Mm. Ja, precis. Det är väl lite det man går på. Plus att han hade rätt bra siffror då, trots att Hammarby inte gick så bra i första halvan liksom.
Nej.
Vem har du?
Jag har Marcus Holmén.
Mm-hmm.
Också Hallby, också bra statistiskt.
Kan det mycket för dem.
Ja. Kanske den viktigaste för att de skulle ta. Han hade väl en lite bättre höst skulle jag nog tro, va? Eller för mig. Mm. Men utan honom hade de ju inte gått till slutspel.
Nej.
Så att stor betydelse för sitt lag då. Det är väl en av då den, jag menar, även om inget jättebra handbolls eller målvaktsår så är det ju som vanligt så drar ju en hel del ändå av dem, men han är väl den enda av toppmålvakten och så blir kvar. Ja, Linus Berg då lär väl också bli kvar ju. Men det är alltså annars sådär som ändå har varit bra, sett och Lund i Malmö, Wenfeldt drar ju
Roganovic.
Roganovic precis. Så att det är ju det är ju tufft för det har vi väl snackat om tidigare kanske. Alltså för klubbarna då som vill hitta en mål. Espen Kristensson slutar. Nu har han inte fått så stor betydelse i år på grund av skador och att Micke Andersson har varit så fantastiskt bra, men att det är ju inte lätt. De sitter ju bra förhandlingssits, de hyfsade målvakterna. Det försvinner ju då, de 3-4 bästa i stort sett försvinner ju varje år utomlands, och det är inte så att det kommer hem ett par tre, utan det blir ju ett glapp där, så ska man ta upp underifrån eller då värva utifrån och så.
Mm. vänsterkanten var man ju och fingrade lite på Fredrik Gustafsson i Guif, men jag tänkte jag ska ha det kan inte bli liksom för mycket Guif här, om man tänker framåt sen till andra positioner när de, med en sån säsong som de hade, så att jag landade i Malmös utropstecken där, Felix Montebovi.
Mm. Jag tog Linus Färnebrandt, just IF, lite smygare, men otrolig procent har han ju.
Ja.
Till exempel, och det ångrar jag inte heller, han har varit bra sen i slutspelet. Eller ångrar jag, det är svårt att komma ihåg exakt när man, om det var mellan semifinal 2 och 3 och han sen var i nästa, men jag för mig bara fick någon bekräftelse att han fortsatte att vara bra i någon match efter slutspelet också. Ja. Nej, det har varit bra i slutspelet.
Ja, där fanns faktiskt många bra namn där att välja mellan. Men för en gångs skull var ju inte Frände Öfors var inte på min topp 3. Jag tror jag inte han har varit utanför de platserna sen han kom tillbaka. Och det säger ju någonting, inte för att han har varit sämre liksom, men för att konkurrensen har varit starkare kanske än vad den brukar vara.
Ja, du har ju Hellander också i Alingsås.
Ja, som var ju superprocent med.
Men där blir lite... Där blir jag lite så som, inte som du resonerar om Guif, för du kanske hade då att kan vara fler namn, det är inte fler från Alingsås, men alltså det blir lite kanske lidande av att laget besvikelse Alingsås i år, va? Så att det är inte så, sen är det inte lätt för en kantspelare att lyfta ett lag eller på samma sätt som en niometspelare kanske, eller en målvakt. Men det är väl de vi pratar om. Alltså Filip Sjaid, ja, jag kan inte uttala det. Karlskronas där är ju en, han var väl med i ligalandslaget. Fick en fin belöning där.
Mitt sex då, där gick jag lite på känsla liksom. Tittade inte så mycket på siffrorna, men Hugo Stuyvers i Malmö tycker jag har varit bra i år.
Jag tog Daniel Astrup i Helsingborg. Nyförvärvet, dansken, som nu försvinner direkt.
Ja, jag har lite liksom, jag kan liksom inte se honom framför mig tillräckligt bra för att jag ska liksom ha någon känsla kring honom. Om jag går på känsla så... Ja,
spelat väldigt mycket, oerhört nyttig både framåt och bakåt och han har varit bra. Alltså lite, men precis som Stuyvers egentligen, lite samma roll, varit med verkligen och lyft ett lag som till semifinal, nej till kvartsfinal för Malmös del, och som man inte trodde på, och stor roll framåt och bakåt, och är de inte med så märks det väldigt väldigt tydligt, så att, det är klart att det är i stycket också är ju liksom, om vi snackar grundkapacitet, men det är också lite, ja, dels missade en hel del matcher, 16 matcher i grundserien, lyfte ju inte Önnered heller. Nej. Jag säger inte att det ligger på honom, det är väl mycket som inte har stämt där såklart ju. Men också lite svårare att göra som mittsexa. Och vi vet ju också hur mycket, eller vet och vet, jo det vet vi, för jag har pratat med tränarna att det är klart att alla lag lägger stort fokus på att stycket inte ska få bollen. Och ändå så fick han ju bollen mycket och hög mepp och hög procent och allting, va? Så att någonstans grundkvalitet, ja, då är han väl etta, men man får ju titta lite på form och vad de har gjort också.
Hugo 6 har vi väl, gissa Oliver Wegmark, båda två.
Ja, det är
en av de mest givet. Ja, en av de mest givna, håller jag med. Sen har vi då de här vänsterna i mittnöja, och det här började bli lite lurigt ju. För mig var det lite lurigt i alla fall.
Ja, det var det för mig också.
Om vi tar, ska jag ta båda dem då? Jag tar ju Nikola Roganovic, Guif och Olli Mitton, Sävehof.
Och sen har du en tredje som MVP.
Ja.
Ta den också då.
Vasco Costa, Hammarby.
Okej. Ja, rätt så färdig av slutspelet då.
Eller du tog, jag är lite färdig av slutspelet, men jag tänker ändå utan Costa så hade Hammarby inte varit i någon final. De hade kanske inte varit i någon semifinal heller. Och de hade kanske inte ens varit i ett slutspel utan honom.
Nej, du säger det.
Vilka har du då?
Ja, jag fick faktiskt inte plats med Roganovic. Grötta för mig.
Det är liksom... Ja.
Jag hade velat ta med honom. För sitt lag. framåt och bakåt och så. Så att sen har jag ju Axel Månsson mitt nio. Mm. Alltså, vem hade, ska vi se, du hade Olle Mitton mitt nio.
Mm.
Du har inte Axel Månsson med, nej.
Nej.
Nej. Nej, det blir ju lite svagare på slutet. Och sen har jag ju Olle Mitton som MVP då, alltså som den bästa då, totalt sett.
Ja.
Ja, totalt sett. Bästa anfallsspelaren får man ju lov att säga.
Så du petar alltså, nu ska vi säga, jag petar Månsson och Götta och du petar Roganovic och
Kosta.
Mm.
Men det tycker jag nog det var svårare att peta.
Nej, det var
Roganovic ändå tycker jag.
Ja. Jag skulle säga att det var lika svårt att peta både Götta och Månsson. Jag hade ingen speciell. Men sen som det du var inne på med Andreas Nilsson där med Olli Mitton, även de gick ju till semifinal liksom. Men för mig är han liksom bäst i serien om man tittar på grundkapacitet. Mm. Alltså var spelarna är just nu. Så därför tog jag med honom. Men det är ja, det var ett bra år för dem, vem som är mitt nej.
Ja,
jag har ju en sån som är Isak Larsson som jag har gjort en supersäsong. Han var inte med på min topp 5 liksom.
Nej. Nej, nej.
Ändå.
Nej, jag säger detsamma. Ja, och där är ju så här. Oskar Joelsson blev ju årets vänsterna i fjol. Gjorde kanske också en bättre säsong då. Sen är de har ju tappat. Så Adam Ljungqvist kändes ju också. Alltså inte. Det var ju också precis som. Det var ju väldigt mycket Adam Ljungqvist, Axel Månsson, Isak Larsson på hösten där.
Mm.
Känslan. Sen har han verkligen fallit tillbaka i Ljungqvist och liksom Skövde då ju. Nej, men de är ju så. Men några stycken. Alltså, sen har du ju Norrbrink som hade ju så här otroliga matcher. Försvann ju också från vissa matcher så att säga. Men det är klart att han var ju också en av dem som lyfte Ove Helsingborg. Men nej, det är som sagt, det var nog Roganovic var tuffast då.
Vad skulle Kosta var inte nära?
Nej, inte sett till hela säsongen. Nej, jag fattar vad du menar. Jag säger inte emot dig och så. Men det är rätt mycket har det gått på slutspelet där.
Mm.
Alltså han blev ju bättre och bättre. Men han var ju inte så bra ju före jul kanske.
Hugon och jag var lättare tycker jag med Christian Olsen har jag där. Det har väl kanske du också eller?
Jajamän. Ja. Ja.
Nej, också det var Hugosidan där med han och Wegmark var ju ja, de var lätta utåt.
Mm.
Försvarare då?
Ja, där tog jag ju ska vi se så att jag det jag tänkte. Ja, jag tog han på Snygren i Malmö.
Mm. Jag gick på mitt gamla säkra val Filip Stenmalm.
Ja, nu har ju Stenmalm absolut. Stenmalm åkt på lite. Jag tog Pontus Brolin i fjol. Det ångrar jag absolut inte. Men det är lite så där lite nyhetens behag också. Alltså, Stenmalm kan ju inte. Jo, det är klart han kan prenumerera på den titeln. Men jag tror jag har gett honom ett par år innan där. Hur länge han nu har. Han måste väl varit där i 4 år nu va.
Sen har han ju varit bra också på det här. Det bästa försvarsspelarna gör, det är när de följer med upp i anfallet.
Mm, i andra vågen där.
Ja, det gillar jag, det gillar man ju. Ja.
Nej, men alltså han är ju fantastiskt bra i det bästa laget. På många sätt men kanske bästa försvarsspelet. Men han står ju också bredvid några jäkligt bra försvarsspelare.
Mm.
I Månsson och Wiltorn och de här va. Så att
Sen har vi ju pratat om årets tränare några gånger den här säsongen. Nu är ju spänningen stor här nu. Vad du landar i till slut?
Har jag bytt igen nu då?
Mm.
Eller fortsatt att tänka vidare? Nej, det blev Tony Johansson i Ove Helsingborg som vi var inne på väl efter kvartsfinalen.
Mm. Ja, det blev det för mig också.
Ja.
Man var ju lite sugen på Fahlgren ändå.
Ja, men Fahlgren behöver ju ta Oskar Karlén i en final. Då är det inget snack. Men nu vill de ha in det innan dess. Så att, då, jag menar, det är ju Hammarby sjua. Det är ju sämre än vad man tänkte om man tittar till grundserien.
Mm.
Så,
ja, och så jag, liksom det historiska med att ta en nykomling till semi, det väger tungt.
Ja, 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 absolut. Sen var det oerhört starkt av Hammarby att slå ut Kristianstad. Sen var det ju, blev det ju en dröm att få möta Helsingborg där lite bensinen tog slut kanske. Och sen är ju Fahlgren ju erkänt skicklig i det här hjärnornas kamp och det slutspel och slå den andra på fingrarna. Så är ju känslan i varje fall. Eller så är det ju. Men det är ju, Oskar Karlén är ju inte dålig där heller. Vi har väl alltid, vi brukar ju prata, man brukar ju prata om Karlén, Apelgren och Fahlgren. De tre när det kommer till det här liksom.
Det är otacksamt att träna det bästa laget som vinner Gonsen överlägset och väl, Lindgren fällan där.
Ja, 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 precis. Vad fick du med? Ja, du fick med två Ystad IF då, ja, Stenmalm och Olsen, va?
Ja.
Det fick jag med när jag hade Färnebrant.
Två Bajen då med Kosta som MVP och Berg i mål.
Det blev en god mix säkert i ditt lag också då. Alltså på klubbar, ska jag säga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 olika på 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Är det det? Jo, det blir det, va? Sju olika klubbar på 10 olika, vad ska man säga, positioner då. Det är ju försvarare, tränare och MVP också. Du måste ju hamna där också. De flesta hamnar nog där, men det är lite kul att få med, eller kul, men det är ju inget ändamål i sig, men att Halby har med en Ove Helsingborg, Malmö, Hammarby. Ja,
Guif har jag med, Sävehof. Ja.
Ja.
Ja, då får vi se om vi hade tagit samma lag sen när finalerna slut. Det är möjligt att man har gjort någon ändring där. Flink, jag har ikväll sett min första hela Champions League-match den här säsongen.
Gratulerar.
Ja, tack.
Du kliver in i kvartsfinalen.
Ja, jag har varit och liksom tittat, sett några minuter här och där från olika matcher tidigare under säsongen. Men det är ju, gruppspelet är för mig helt stendött, meningslöst. Bara ett evigt malande mellan samma lag som möter varandra år efter år.
Ja.
Men de här kvartsfinalerna är ju, ja, Final Four är ju liksom vad det är, så det är ju klart att det är en höjdpunkt. Men kvartsfinalerna är ju, det är något speciellt med dem när det är de här dubbelmötena och det står så mycket på spel. Och dessutom då, ikväll var det ju Vesprem Magdeburg, det är den jag har sett. Lika i första matchen. Magdeburg ska åka ner med till den grytan som är där i Vesprem när de spelar. Och vinna där då var de tvungna att göra. Och det gjorde de ju också, Flink.
Jag såg sista, jag har inte kunnat se så mycket nu som sagt, jag har haft mycket att göra, men mycket annat att göra. Men jag
gjorde en klassiker och såg lite i efterhand.
Jag såg sista 10 minuter, jag visste ju hur det hade gått faktiskt, för det hade jag inte missat. Men innan vi drog igång här så tänkte jag att det här måste jag ändå se slutet, för att det är de, när de vände där. Så att när jag kom in så stod det alltså 26-22 till Vesprem och det var 10 minuter kvar.
Och då började jag zona ut lite för jag tänkte att det var färdigt.
Ja.
Men jag har ett par tre spaningar då från liksom, ja, du vill väl veta hur det står till i den europeiska topphandbollen.
Ja, det, låt höra nu när du har sett en match.
Ja. Jag tänkte börja med liksom, fråga mig för 2-3 år sedan vilket lag jag skulle heja på om Magdeburg med Albin Lagergren, Sullivan, Felix Klar, liksom trevliga, gedigna pojkar, om de mötte Vesprem i en avgörande kvartsfinal, vilka skulle jag hålla på? Självklart skulle jag hålla på Magdeburg. Alltså med den, du kommer ihåg hur det var, du var inne och träffade, vad heter han nu, vad heter han, smeknamnet på Magdeburg tränare?
Benno.
Alltså de var ju, hur heta de var då i samband med när de vann Champions League och det här liksom lite nya spelet med 6-metersläge, så det var ju, det fanns ju någon romans där kring Magdeburg i deras spel. Men nu, alltså jag kom på mig där med i första halvlek, tänkte, vad är detta liksom? Bara sånt här, bollen gick knappt liksom 4 passningar i rad utan att någon fastnat. Bara så här, in och utmana, ta för många steg, men eftersom man är upphakad så får man hela tiden frikast eller så här. Så jag skulle säga att topphandbollen mår väl som den alltid mår. Den mår väl helt okej liksom. Men Magdeburg, de slår liksom knut på sig själva. Nu var det inget 7-6, Flink. Men jag satt faktiskt och tänkte att fan, Magdeburg, de skulle behöva spela 7-6 för att liksom få lite bollsläpp och så här, och inte bara gå man-man i anfall efter anfall. Och när man tittar där, man såg Vesprem spela mycket liksom tydligare spel, kraftfullare spel. Ja, liksom, ja, tydlighet var det verkligen, på ett helt annat sätt, som lite skott utifrån liksom. Det, så man ser man inte Magdeburg göra någonting, och dessutom då när domarna var lite vakna, när det såg ut att gå åt fanders för Magdeburg, domarna reagerade på att de blåste av Magdeburg när de hade tagit sina steg, så att de inte fick liksom den här kroppskontakten hela tiden där de drog på sig folk och kunde släppa vidare, utan att de faktiskt blåste av när spelarna hade tagit tre steg. Då gick det inte så bra för Magdeburg. Det är lite det de höll på att förlora på. Så det var liksom min huvudpunkt egentligen då, när jag tänkte att det här kommer Magdeburg aldrig att klara.
Nej, och du satt och höll på Vespa.
Ja, så då satt jag istället och funderade på andra saker. De zoomade in Magdeburg, de hade bortasupportrar med sig, ett gäng tyskarna. Jag tänkte varje gång de zoomade in, det här är en väldigt hög medelålder på de här bortafansen. Och jag är lite inne i det mindsetet, eftersom det är mycket diskussioner här i Kristianstad om att liksom problemet de har att föryngra sin publik. Men det är kanske inte ett Kristianstad-problem eller ett Magdeburg-problem, om det är ett problem i Magdeburg, jag vet inte. Det var liksom bara en observation jag gjorde, att det var en hög medelålder bland bortafansen. Men det är kanske ett handbollsproblem. Jag ska att liksom hur ser publiken ut? Jag ska faktiskt undersöka detta närmare för poddens räkning. Hur andra klubbar liksom har det med sin publik. Är det en liten åldrande?
Jag tror du är någonting på spåren här. Det känns som lite som printläsarna. Så de kommer dö ut här inom kort nästan. Titta på Kiel då med alla sina säsongskort då ju, så att det är väldigt uppbokat då. Det är ganska, alltså det kostar ju en slant också. Alltså det är mycket
man ska liksom
välbeställda medelålders, eller till och med alltså plus 60 så, alltså jag tittar på Kilo när de drar kameran runt på läktaren, alltså det är mycket grått hår.
Ja, om man ser till skillnad från dig då, så följer jag ju väldigt mycket siffror nu här. När man ska vara chefa lite, så gäller det att ha liksom lite ha koll på vad som går bra och inte går bra, och man kan ju se liksom åldersgrupper på, eller åldersstrukturen på vem som läser vad, och där är ju liksom, även om Kristianstad, alla artiklar om Kristianstad handbollen alltså går väldigt väldigt bra, så går den ju inte alls särskilt bra i de yngre. Så fort åldersgrupperna börjar gå neråt där mot 30, 39, 40 liksom, då kan vara liksom lokalfotboll från division 3 och division 4 och division 2, sådana grejer går bättre liksom. Så att det är ett Kristianstad-problem. Jag tror att det är ett handbollsproblem också faktiskt.
Ja, jag tänkte att nu jämförde jag med printläsarna då som dör ut. Det är klart att det behöver inte vara ett jätteproblem. Jo, det kan vara ett problem för stämning och för vilka man vill nå, och kanske liksom ekonomiskt och sponsorer som vill nå yngre och den biten. Men det är klart, är det så att du blir en trogen handbollsåskådare så fort, ja, så är det ju inte, men så fort du fyller 50, så är det, alltså folk kommer ju fortsätta fylla 50.
Ja, precis. Så jag tänker att om de som är 40 och 30 inte är handbollsintresserade, så blir de handbollsintresserade när de är 50 då helt plötsligt? Alltså
Nej, det, jag vet inte, men det kanske på något vis...
Det kan ju bli ett problem på kanske 10-15 års sikt, att det skulle kunna liksom innebära bekymmer för sporten.
Ja, men nu tänker jag högt och jag inte tänkt färdigt här just att säga, men kan det vara någonting också att man Alltså, fotbollspubliken är ung. Jag tänker på de här som du sa nu som är 30-40. Att man har ganska, då har man små barn i regel. Alltså vi är ju ofta plus 30 idag när vi skaffar barn. Och du är med och du kanske då engagerad. Alltså du går inte och tittar på. Men fotbollen är ju viktigare för fler. Och folk drar folk och hela det som ni hade jättefint i Kristianstad för 7, 8, 10 år sedan. Så där kvitt, alltså jag menar titta på en allsvensk publik idag, där står ju väldigt många som har småbarn. De tar sig den tiden, men att handbollen är inte lika viktig, men när du får ett lugnare familjeliv och barnen blir större och liksom så här,
du får lite fritid igen, ja.
Mer fritid, så ja, men då går vi och tittar på handboll och så. Ja, men det var ju ganska trevligt och så gör vi det en gång i veckan eller en gång varannan vecka.
Ja, så skulle det kunna vara faktiskt. Och då är det ju inte ett, alltså kanske, ja, det finns andra problem, alltså det finns andra områden där det blir ett problem, men det är ju inte kanske ett gigantiskt problem om du har rätt.
Nej, och det vet jag inte alls om jag har, men jag kan ju tänka mig också att samarbetspartners och sånt där, de vill ju ofta nå en yngre publik som är, visst, då en köpstarkare kanske den äldre så har mer pengar. Men jag tänker på lite, du vill ju locka, man vill ju vara, det ska ju tilltala ungdomen överhuvudtaget ju. Det är klart man vill, och eventuellt då alltså få till de här klackarna som för några år sedan, så, men det var ju väldigt mycket ungdomsklackar, att det var de egna ungdomslagen i att det blev en liten kultur. Jag kommer inte ihåg vilka det var som drog igång det, men de här ungdomsklackarna med de egna lagen kanske i 12-15 års åldern eller så. Samlas och kunde ändå vara en 20, 30, 50, och var det slutspel kunde man vara 100 kanske. Vi har ju sett det i stort sett överallt.
Ja. Ja, Kristianstad vill ju ha en, de har gått ut med att de vill få yngre och liksom få in de unga. Vill de starta en ungdomsklack de också liksom.
Ja. Men man har ju sett det i Ystad, i Ove Helsingborg,
Önnered,
ja, men många av dem, de här, framförallt de här lite större ungdomsföreningarna och så, som har mycket, mycket ungdomslag.
Ja, tillbaka till Vesprem Magdeburg. Där min första punkt ändrade sig egentligen. Där började hålla lite på Magdeburg igen. Albin Lagergren tycker jag är ju, alltså, han får ju, spelade ju mindre än vad Omar Inge gjorde. Men det är ändå, jag förstår inte riktigt varför, för att de är ändå bättre när Lagergren spelar. Han går inte riktigt så mycket man-man hela tiden och fastna och så, utan han, när han är inne så blir det mer flyt i spelet. Och lite samma i landslaget, att han är liksom, ja, som många säger, att han är lätt att spela med, han släpper boll, han gör rätt val och så. Så att när han kom in så blev det ju bättre, och ja, de, alltså Magdeburg, jag vet inte om vi sa det, men de låg under med 4 där med 10 kvar och sen vann de.
Ja, men då jag klev in och tittade, 26-22 ledde de ju. Och sen gör ju, ska vi bara, alltså, sen gör jag så klar, sen gör de ju 5-0 och då gör klar Lagergren klar. Och så leder de 27-26. Sen gör Elisson 27-27 i 7-6. Och sen gör Gisle Kristiansson 27-28 i slutsekunden. Så att Vesprem på hemmaplan leder de 26-22. De gör alltså ett mål sista 10.
Ja, om man tänkte att det var en Gisli, han skulle haft en, det var en solklar straff som de istället till domarna blåste, norrmännen blåste Sturm, och tänkte aha, då blev det så att Vesprem har hemmaplan, så då vågar inte domarna riktigt, men sen jämnades det ju ut, för sen tyckte jag de missade en klar
vets,
skulle haft en straff där, så att det jämnade ändå ut sig. Och ja, det var riktigt starkt där de tog en timeout, Magdeburg, i slutet med någon slags sån här kaos-timeout.
Där är Kristiansson och Klar började snacka, va?
De snackade engelska och svenska och sen till slut fick han...
Ja, men Vigot, Benno, som vi säger, gick ju in och sa stopp då efter 10-15 sekunder när Klar och Kristian... Det var ju lite det här klassiska, ja, men Bengt Johansson så.
Ja.
Fast han sa väl aldrig stopp. Men och Vigo brukar alltid köra på tyska, väldigt sällan på engelska, men han tyckte väl att det var viktigt att alla förstod när det var 15 sekunder kvar och de hade anfall och kunde ta sig till Final Four, då körde han ju på engelska. Ja. Och sen så ja, och sen säger ju Klar någonting till Lagergren på svenska.
På svenska, jag hörde inte riktigt vad han sa.
Ja, jo. Nej, jag hörde inte heller. Det var något med, det var någonting om skott eller skjuta eller så,
ja.
Och sen sätter ju då Kristiansson en utsida två, kommer han väl kommer igenom där, sätter liten. Nej, men där med svenskarna och så, så visst, vi har ju Sandell i Veszprém, men jag satt väl också och höll på Magdeburg där. Samtidigt är det ju, alltså Veszprém, nu missar de Final Four igen. Jag trodde ju att det här var lite så här stycket, lämnar efter 10 år, aldrig lyckats. Han är ju, de har ju varit med i, ja, han har ju spelat finaler också, och jag vet inte, 3-4 Final Four under de här åren. Så det är nästan ut, för de är ju nästan lag som imponerat mest kanske.
Under, ja, och de såg så ju i 40 minuter eller 50 minuter till och med, så de ju liksom det här, det var liksom ett nummer för stora för Magdeburg, fick ju kämpa för sina mål, liksom det här bökandet, stökandet som han var trött för. Men sen
ja, Hernandez var ju bra där i slutet också.
Ja.
Och Veszprém med Kosorotov heter han, va? Eller det heter han ju.
Ryssen
där, ja. Alltså de klappar ihop lite. Det var ju inte, då kändes det rätt spretigt där ju. Då var det liksom det här stjärngalleriet igen. Med lite, ja, men det är någon ryss och det är någon fransman och det är väldigt många olika. Det är en kroat och det känns som liksom när det står väg, och ja, då har ju Magdeburg, och de går runt på få spelare, i alla fall där gjorde de ju. Väldigt många som bara satt med träningsovallen på, och såg man ju på bänken.
Ja, ja.
Alltså den perioden jag såg, då bytte de ju bara anfall försvar. Det var väl han spanjoren med glasögon som sprang och bytte med Kristiansson.
Ja.
Anfall försvar. Och sen, ja, men då är det liksom, det är två svenskar och det är en islänning eller ett par islänningar och så tyskar. Alltså det, och så Saugstrup och så. Det är liksom mer den här lite maskinen på något vis. Kanske inte helt. Och så då lite momentum såklart. Herregud, de gör ju 5-0 där, som allt att vinna då ju.
Ja.
I Veszprém, och de har en Champions League-seger för 2 år sedan, och Veszprém som aldrig lyckas. Och, ja, nej, så det...
Ja, det är, trots att jag liksom i länge satt och höll på Veszprém, så känns det ändå bättre nu. Magdeburg vidare. Vi kan ju säga också, under tiden som vi har spelat in, så har ju Apelgren åkte ut med Pixegi där. De vann ju mot Barcelona, men de vann inte med, de behövde vinna med 3 för att få fram straffar, men de vann med 1. Starkt, ja. Sig, men
ja, men det är klart att Barca har ju spelat på det i slutet, så att
ja.
Och sen, absolut, och sen, men det är ju verkligen med flaggan i topp som Pixegi faller när man får möta Barcelona i kvartsfinal.
Jag såg inte de andra kvartsfinalerna, men sedan tidigare så kan vi ju redovisa att det blir även Berlin som slår ut Ålborg och Nantes som slår ut Sporting på onsdagskvällen då.
Och då tänkte jag bara där kring, då är ju båda tyska lagen vidare till Final Four, och i heter det European League, den alltså, ja, näst högsta av den. Då är ju också klart för Final Four-lagen där. Och det är 3 tyska. Melsungen, Kiel, Flensburg, va? Jag kan ju tycka, sen gillar jag, på något vis bär det mig emot lite, men jag tycker ju att Bundesliga Tyskland ska ha mer än 2 lag i Champions League. Alltså där är ju fler som har 2 lag, och alla de ligorna är ju svagare än Bundesliga, så sett ju. Och man ser ju, man fattar ju ännu ett bevis på hur stark Bundesliga är när 3
av 4 lag. Det är konstigt, alltså med tanke på det, hur mycket matcher de spelar av betydelse jämfört med de här andra lagen, att de ändå är så bra att de tar sig hela vägen.
Ja, för de har ju känns ju som, vad ska man säga, smalare trupper nu än förr, och samlar ju inte alla de här. Jag menar, tar du Kiel då, för att gå tillbaka 15 år i tiden med, alltså när det var Karabatic och så det är ju väldigt mycket nordiska spelare i Bundesliga. Alltså efter spanska där föll ihop Ciudad Real och så, Barcelona har alltid lyckats hålla uppe det ju, men den spanska ligan, och man tjänar några pengar där, och de började Ja, men det var ju många som hamnade i Frankrike, och du har ju Veszprém, Pixegge, de här som värvar liksom, som är främlingslegioner på det viset. Nästan bredare trupper också. Jag menar Veszprém kontra Magdeborg. Så ändå och så fylls då ju, det är inte alls så mycket fransmän och spanjorer och så vidare i Bundesliga-lagen, och ändå är de så bra. Så att jag tycker det är lite egentligen, man gillar inte som det är i fotbollen att det är 5-6 lag från Premier League, va? Men det måste ju spegla sig lite grann, tycker jag. Jag tycker att 3 lag, alltså de är så bra, de tyska lagen, att det är tufft att trean i Bundesliga inte har en chans att komma med i Champions League.
Ja, jag håller med. De hade väl kunnat ta 4 lag i Champions League utan liksom...
Ja, nej, det är ju så många lag som är med också, så att ja. Nej, jag tycker det är faktiskt det är lite snett, även om man liksom på något vis gillar den här att ett land inte ska dominera. Och lite konstigt också, för vi har väl noterat att EOF gärna går på det kommersiella rätt ofta.
Ja. De har kunnat göra om, men den diskussionen behöver vi inte ta nu. Men det är bara 2 grupper liksom, med 8 i varje. Man hade kunnat ha 4 grupper lika gärna. Då hade det inte blivit det här att tyska lag hade behövt möta varandra i gruppspelet heller.
Nej, precis.
Ja, nu ska du få sova några timmar innan du ska, blir det 4 timmar sömn eller knappt innan du ska iväg?
Ja, vi ska upp vid 4 ungefär.
Kul med finalspelet, det är roligt ISM.
Ja, jag har aldrig varit med och tittat där eller så det ska bli riktigt kul om man men man känner en del folk i handbollssverige. Man lär väl träffa en del man känner, och sen är det som vi nämnde Sund, min gamla förening, klubben i mitt hjärta liksom, med 2 lag med och då det ska bli kul.
Ja.
Har du varit med där eller sett det eller?
Ja, jag har varit sett så när det var i Malmö har sett, och sen när det var i Kristianstad för många år sedan då, så var jag med och så.
Ja.
Så att nej, men det är kul. Man kan alltid följa liksom, kolla, nu har vi inga lokala lag här som vi skriver, men det är, man brukar alltid hänga med och kolla hur det går. Så att ja, det är en jävla rolig event.
Och verkar ju vara en fantastisk anläggning där uppe med 4 planer i samma byggnad typ. Så du bara kan gå runt och se. Jag tror det var någon som sa att man kan ju, alltså står man och ser på någon platå där, eller om man ska säga, så har du egentligen lite överblick över 2 eller till och med 3 planer samtidigt.
Ja.
I stort sett behöver inte röra dig många meter för att skifta fokus till en annan match. Så att,
ja, jag vill ha lite selfies från dig där när du träffar någon kul person. Ja,
absolut, det kommer.
Ja. Så säger vi tack till er som har lyssnat på återhörande när finalerna har dragit igång om 2 veckor.
Så är det, hej på er.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.